Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej Sandra.
Hej Åsa. Och hej och välkomna till alla er som lyssnar idag.
Ja, hej.
Hej, hur står det till med dig Åsa?
Jo, men det är bra, tack. Jag tycker att jag njuter av att hösten är här. Mm. Nu har för sig de flesta löven hunnit trilla av träden. Men det har ju varit så här fantastiskt fint och väldigt många fina dagar. Och, jag har också köpt träningskort för första gången på 100 år och känner att jag använder det. Regelbundet.
Det är ju alltid den största utmaningen.
Ja, så jag är väldigt stolt.
Att också använda det.
Ja, men jag tror att jag har lagt ribban lågt. Att det är ett pass som jag har planerat in att jag alltid går på. Mm. Och sen har jag lite annat, men jag känner mig nöjd med det. Hur är det med dig?
Ja, men det är ändå bra.
Ja.
Det är liksom, vi sitter ju här och spelar in kvällstid.
Ja.
Jag tycker mig känna av det.
Jag med faktiskt, det är inte min piggaste tid.
Nej, både du och jag är lite mer morgonförmiddagspersoner. Så vi får väl se om vi låter halvt avdankade idag. Eller?
Om vi somnar halvvägs.
Ja. Eller om vi kan rycka upp oss lite.
Ja.
Ja. Nej, men annars är det bra, jag har haft en jätte också härlig. Så här. Det har ju varit fin höst. Varit ute och eldat och ute och... Ja, njutit av när det ändå har varit ljust och soligt de stunderna det har varit det.
Mm.
Och planera lite för liksom, alla helgon och helgen. Ska åka iväg på en liten tjejweekend och ha det härligt. Så det ser jag fram emot väldigt mycket emot.
Ja, vad mysigt.
Ta lite lång helg.
Ja, vart ska du åka då?
Till Berlin.
Ja.
Så det är ju en överraskning då egentligen. Men jag hoppas att vi har åkt när det här kommer ut. Precis.
Ja,
en 30-års överraskningsresa. Ja. En av mina bästa vänner.
Gud vad härligt för henne.
Mm, ja, det hoppas jag.
Ja, ja. Om vi då ska lämna oss och gå in på vad vi ska prata om idag i psykologsnack. Så ska vi ägna oss åt en sjukdom som faktiskt är en av de vanligaste formerna av ohälsa som vi kan utveckla under vår livstid.
Mm. Ja, det är också den fjärde vanligaste sjukdomen i världen. Då efter till exempel liksom luftsjukdomar och magsjukor och så.
Ja, och det vi ska prata om är ju depression.
Mm.
Och idag är ju depression så pass vanligt att det betraktas som ett folkhälsoproblem.
Mm.
Och som vi sa, att depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa. Men även också förtida död. Och som man ser så här i arbetslivet, produktionsbortfall och arbetsoförmåga i världen. Så att det ställer ju till det mycket för människor, den här sjukdomen. Och när man har sett då i olika studier och sådär, så brukar man säga att ungefär 9% av befolkningen beräknas ha haft någon form av det man kallar förstämningssyndrom. Alltså att man har en påverkan på stämningsläget. Och då under det senaste året.
Ja, precis. Och ser man över liksom en livstidsrisk så är ju den siffran liksom betydligt större än 9%. Då var det bara senaste året. Men tittar man över livstid så ser man också att kvinnor drabbas oftare än män. Och i svenska undersökningar då har man sett att livstidsrisken för en depression är ungefär på 36% för kvinnor och 23% för män. Mm. De här siffrorna har jag sett liksom varierar lite beroende på vart man läser. Men det är liksom
Ungefär där någonstans.
Mm. Och att det är, liksom, det är väldigt, väldigt vanligt.
Ja.
Och att det är också vanligt hos äldre, alltså över 65. Även där är depression väldigt, väldigt vanligt.
Ja. Jag tror att de flesta av oss kanske känner någon, att man har någon i sin närhet som någon gång i livet har drabbats av en depression av något slag.
Ja, men verkligen. Det är nästan svårt att undgå. Man tänker att ändå mer än var tredje kvinna som drabbats av det.
Mm.
Och var fjärde man ungefär.
Ja. Och depression är ju, man kan ju säga att det är ett tillstånd som kännetecknas av att ett antal viktiga delar i ens persons sätt att då fungera påverkas. Och de här symptomen kan ju förstås variera sig åt och skilja sig åt mellan individer. Men en depression innebär ju att det blir en, man brukar säga en affektiv, alltså en känslomässig påverkan. Och att det här stämningsläget är ju sänkt och det är inte heller ovanligt att man också kan uppleva ångest samtidigt. Och vid depression så är det ju vanligt att man också tappar lusten att göra saker som man tidigare har tyckt om att göra.
Ja, och får man ett minskat känslomässigt eller liksom emotionellt engagemang och livet, då kan ju liksom livet kännas hopplöst och dystert.
Mm.
Och man kan känna att det är väldigt svårt att påverka sitt liv och att livet känns väldigt, väldigt meningslöst.
Mm.
Det tror jag liksom är väl det som många kan känna igen sig när det gäller liksom just depression. Att, men det är ganska mörkt.
Ja.
Liksom tittar man framåt så ser man inte så mycket hopp. Tittar man på det som har varit så ser man med det med ganska så kritiska ögon.
Att man liksom har den här, men man har inte förmågan, man tappar förmågan att kunna känna glädje och njutning. Och som du sa, det här med att man kanske tittar kritiskt på det som har varit, att man kan drabbas av mycket skuldkänslor eller börja så här anklaga sig själv för olika saker och sådär. Och att man också kan känna sig mer irritabel och
Precis.
Att det kan påverka känslolivet på flera olika sätt.
Jag menar att de negativa känslorna blir betydligt mer närvarande. Men, precis, med ångest och oro. Man kan känna sig sorgsen, lynnig, dyster.
Det går i moll helt enkelt.
Ja, men verkligen.
Ja, att det blir.
För det är ju naturliga känslor att känna, men det blir liksom att det blir... Det blir de enda känslorna.
Det är för mycket av de känslorna. Och även tänker jag så här, våra tankar och sättet att tänka brukar ju kunna påverkas. Att man kan bli överdrivet självkritisk. Att man kanske anklagar sig själv för att man gör dåliga saker. Att man upplever, att man upplever sig själv i liksom... sämre dagar än vad man kanske har gjort tidigare. Och man kan ha svårt att fatta beslut och det kan kännas som att det är svårt att tänka, klara tankar.
Precis. Ja, men det är svårt att liksom koncentrera sig, man har svårt att fokusera överhuvudtaget och det man vill man fokusera på blir oftast ganska negativa liksom, tankar. Så. Och det brukar ju också påverka vilka typer, liksom, vilka beteendemönster. Hos depressioner är ju vanligt att, att beteendena kanske minskar. Eller att man blir mer passiv i sitt sätt. Man slutar att göra saker.
Mm. Kan man säga att de passiva beteendena ökar? Medan de är kanske mer aktiva. Och det kommer vi komma in på. Men de här som ger energi och glädje och sånt minskar.
Precis, de minskar. Och att man då också liksom upplever den här brist på energi och motivation. Och man känner sig kanske mer trött och trög och sådär. ja, isolera sig mer och mer.
Mm, man drar sig undan,
ja,
från andra.
Det är liksom ett beteende, men det blir ett passivt,
ja,
beteende. Eller vad man ska säga. Och det är också vanligt att man tar till att beteenden i form av att liksom dricka mer alkohol eller ta mediciner för att dämpa ångest till exempel. Som att det är också en vanlig del av depression. Mm.
Och då är det ju inte att man tar till, tänker jag, det vi kommer in lite på sen, antidepressiva mediciner. Nej. Utan kanske lite mer det här vid behovsmedicin, som man bara tar någon tablett ibland sådär, tänker jag att man kanske menar.
Ja, men precis. Mm. Ja, men jag tänker också att beteenden av att... Ja, men att man vill liksom döva lite. Ja. Alltså man är ganska döv, men man vill också hantera depression. Jag tänker att som alkohol, ja, men varför använder man det? Ja, men för att slippa kanske tänka så mycket och bara få vara.
Mm.
Så att det blir liksom inte ett bra sätt att använda medicin.
Nej.
Nej.
Nej. Men att man kan ju såklart förstå varför folk gör det, tänker jag.
Ja, verkligen.
För att det är jobbigt att må på det här sättet. Men att i längden kanske... man behöver få annan hjälp.
Yeah.
Det kommer vi ju komma till. Men sen också såklart att vår fysiska hälsa kan ju också påverkas på olika sätt. Ja, men att man kan, antingen kan det ju vara att man får minskad aptit.
Mm.
Man kanske börjar gå ner i vikt och sådär. Eller att man får en ökad aptit och man kanske börjar mer, vad ska vi säga, tröstäta. Och att man vill äta mer av vissa typer av mat, kanske mer skräpmat.
Ja, kan vara vanligt. Sötsug, försöka hitta något sätt att få energi. Så.
Ja, att man börjar sova sämre, man kan få minskat intresse för att ha sex, få mer ont i kroppen och värk i olika kroppsdelar. För kvinnor kan det också vara att man kan få rubbningar i mensen och den påverkas.
Ja, men det är, depression kan ju liksom tas uttryck på väldigt många olika sätt, men också över hela våran hälsa, eller man ska säga. Både tankemässigt, beteendemässigt, men också i vår fysiska hälsa och våra beteenden.
Så egentligen påverkar ju en depression, eller kan påverka alla delar av vårt fungerande och varande. Ibland kan ju depressionen göra att man också kan tänka att, ja, men att det vore bättre att man inte levde. Mm. Alltså man kan också känna att man är en belastning för sina närmaste. Och att man kan ha tankar om att alla egentligen skulle må bättre om man var borta, om man inte fanns mer.
Och då tuffa är det, tankar.
Verkligen.
Väldigt svåra tankar.
Ja, och då är det ju jätteviktigt att veta att de här tankarna är symptom på en depression och att det är den deprimerade hjärnan som talar. Och att man faktiskt kan få hjälp och behandling och att de här tankarna kan gå över.
Men verkligen, det behöver inte vara liksom något kroniskt, utan det här går att behandla, precis som du säger. Men om du har tankar på självmord eller kanske till och med planer på att ta ditt liv, så ska du absolut inte vara ensam. Så försök att prata med någon i din närhet. Och du kan också alltid höra av dig till Mind, alltså självmordslinjen, på telefon för att få hjälp och stöd. Och numret dit är 90101. Och öppettider dit är mellan 06 och 24 varje dag. Så dit kan man ju vända sig. Mm. Och är det ännu mer akut, då ska man absolut ringa 112.
Ja.
Ja.
Men det viktiga är att veta att man inte ska vara ensam med de här tankarna.
Nej.
Att dela det med någon.
Även om liksom känslan kan vara att man vill sluta sig eller vara ensam med det här, så är det ett no på den.
Ja.
Verkligen. Men det här är ju som sagt ett symptom.
Ja. Men det kan också vara bra att veta att på Mind så finns det ju också tips på vad man kan göra om man är närstående, om man är vän eller kollega eller syster eller så till någon som mår dåligt. Så där kan man gå in på Mind Forum.
Ja.
Det är ju på mind.se.
Precis, det är ju jättebra, för det är ju tips. Väldigt många som vi var inne på där, som man, de allra flesta känner ju någon.
Ja.
Och ibland kan det vara svårt att veta vad ska jag göra?
Mm.
Vad ska jag fråga den här personen, hur ska jag hantera det här, så att då är det jättebra att även som anhörig kan man ju behöva hjälp i det, att hur ska jag göra med det här. Ja, men vad är det då som gör att liksom vissa blir deprimerade eller att man kan få en depression? vad är det som liksom utlöser en depression? Och det finns ju såklart liksom olika orsaker till att man blir deprimerad. Och ibland vet man varför. Man kan liksom hitta en tydlig orsakssamverkan, eller man ska säga. Och ibland inte. Men det kan exempelvis vara att stress och negativa livshändelser, alltså någon typ av förlust eller efter separation eller något dödsfall i familj eller så. Eller att man själv har varit med om en väldigt hotande liksom livssituation, eller man ska säga. Eller en liksom upplevelse av att man har varit låst, eller att vara låst, att man inte kommer någonstans i livet, att det är svårt att liksom påverka.
Mm.
Ja, stress, minskad inkomst, det finns ju massa sådana liksom livshändelser som kan trigga igång.
Ja.
Så.
Precis, och i forskning har man ju sett att det är ofta inte nödvändigt att man behöver faktiskt bestämma depressionens exakta orsak för att kunna häva den.
Nej, och det kommer vi väl också komma in lite mer på.
Ja.
Ja. Men det är ju också, liksom, kan ju också vara viktigt att veta att bli deprimerad betyder inte att man är svag eller att det är något fel på en som person.
Nej. Utan det här är ju en sjukdom som, ja, men som man kan drabbas av.
Ja, precis. Ja. Av många olika anledningar.
Ja.
Precis.
Det finns olika typer av depression. Och den vanligaste formen kallas för egentlig depression. Och den brukar ofta delas upp i 3 svårighetsgrader.
Mm, och de här olika graderna beskriver liksom hur mycket personen egentligen klarar i sin vardag.
Precis. Och om man har en lätt eller lindrig depression så kan vardagen fungera även om man då såklart ändå må dåligt, medan vid det man då kallar för en medelsvår, eller man brukar också kunna kalla det för en måttlig depression, då är det svårt att klara av vardagen. Och ofta är det ganska tydligt också för i alla fall de som finns i ens närmaste omgivning att man mår väldigt dåligt. Det brukar märkas utåt.
Ja, då är det svårt att dölja det.
Ja.
Vilket man kanske kan göra vid en lätt eller lindrig.
Ja.
Det kanske inte är så, andra märker inte av det på samma sätt.
Nej.
Och när en person har en svår eller djup depression, då påverkas liksom alla olika delar av livet. Man kan ha svårt att äta, dricka, sova, och för omgivningen så märks ju det här väldigt tydligt. Man orkar inte eller klarar liksom inte av egentligen någon av vardagens krav.
Mm.
Det här med att ta sig upp och ens liksom ta hand om sin egen hygien, alltså det blir också väldigt, väldigt svårt.
Mm. Och som vi pratade om här alldeles precis så är det ju ganska vanligt att den som är djupt deprimerad kan drabbas av självmordstankar. Jag tänker att det är också det som gör depression till en väldigt allvarlig sjukdom.
Ja.
Men att det är också viktigt att veta att det är ju inte alla som har en depression och alla som har en djup depression som har självmordstankar.
Nej.
Att det måste inte se ut på det sättet.
Nej, det är ett vanligt symptom, men det är inte, ett måste för att ha diagnosen.
Nej.
Depression.
Mm.
Och en del människor drabbas av återkommande depressioner. Och risken att man får återkommande depressioner ökar om man är deprimerad under en längre tid och inte får behandling. Och ju längre tid man har återkommande depressioner, desto djupare och tätare kan depressionerna bli. Så därför är det väldigt, väldigt viktigt att söka hjälp och få behandling tidigt.
Och här tänker jag att därför är det också bra, tycker jag, att när man lyfter och pratar om depression så här, så att man vet lite vad det är man ska titta efter. Så man inte går runt och tror att men det är så här livet ska se ut, eller det är så här det ska kännas. Utan att man faktiskt kan få hjälp.
Ja. Ja, men och inte just för att, precis som du sa där, desto längre perioden är eller så där, desto mer ökar ju risken också att man får återkommande.
Mm.
Att även om man kanske känner att så här, men det här kommer gå över, eller jag måste bara stå ut ett tag till, så kan det vara bra att veta det. Jo, absolut, det kanske går över, men det kan också vara bra att få någon typ av behandling, för då minskar också kanske risken framöver att få ytterligare depressioner, och framförallt att få ännu djupare depressioner. För tyvärr så finns det ju sådana tendenser att de kan bli svårare och svårare om man inte liksom får någon typ av behandling.
Mm. Så behandling är viktigt.
Ja, och söka hjälp och liksom prata om det här.
Ja.
Mm.
Vi kommer ju också nu prata lite om olika typer av depressioner och olika typer av återkommande depressioner. Mm. Och en typ av återkommande depression är årstidsbunden depression. Och det innebär ju att de här symptomen, de kommer tillbaka vid ungefär samma tidpunkt varje år. Och de allra flesta som drabbas av årstidsbunden depression, de får sina besvär under egentligen den här perioden som vi befinner oss i just nu.
Mm.
Nu är vi ju i slutet på oktober, början på november här, och alltså den här mörka årstiden.
Mm. Mm.
Men det finns även de som faktiskt mår som sämst när ljuset kommer tillbaka, alltså under våren och sommaren. Så det kan se lite olika ut helt enkelt.
Ja, verkligen. Och utmattningssyndrom kallas ju ibland för utmattningsdepression, framförallt tidigare skulle jag säga. Alltså vi pratade, det pratades mycket om så här utmattningsdepression. Men det är ju inte alla som råkar ut för utmattningssyndrom som också blir deprimerade. Så man kan ju ha utmattningssyndrom utan depression.
Mm.
Och man kan ha utmattning och depression samtidigt.
Ja.
Så att, ja. Och utmattningssyndrom är ju någonting annat egentligen än en depression. För det är ju en full av liksom långvarig stress.
Ja.
Men som många upplever att då blir det ju stora förändringar i livet.
Mm.
En livsstils liksom förändring eller livssituationsförändring. Man kanske inte klarar av sitt jobb på samma sätt. Vilket också kan göra att många också utvecklar en depression i det.
Ja.
Att man inte orkar leva som man har gjort tidigare.
Mm. Mm. Och om man då har en annan form av återkommande depressioner, alltså där depressionerna varvas med perioder av hypomani eller mani, då kan det ju handla om bipolär sjukdom.
Mm, som också är liksom ett förstämningssyndrom, om man ska säga.
Precis.
En typ av depression.
Kanske. Ja. Mm. Och vi träffade ju också Elsa Janni som är psykolog.
Mm.
Det gjorde vi i avsnitt 9. Och hon berättade ju om bipolär sjukdom.
Mm.
Och Elsa har ju också skrivit boken Igår var jag lycklig, idag vill jag dö. Som då handlar om hur det kan vara att leva med bipolär sjukdom.
Mm.
Och det är ju, vi tycker att det är en väldigt bra och fin bok. En fin historia som vi verkligen varmt rekommenderar.
Mm. Och det avsnittet.
Det avsnittet,
när hon var och hälsade på. Eller gästade oss, är också ett avsnitt som vi verkligen rekommenderar. Och som många lyssnare verkligen har uppskattat.
Ja.
Tycker jag varit väldigt bra. Mm, och om man har en lätt depression som varar under en längre tid. Så brukar det kallas för dystemi. Och det här är ganska vanligt att man kan... Att man kan få som ung, alltså att man kan få dystemi. Och då kan det av liksom omgivningen uppfattas som att den här nedstämdheten och den låga självkänslan, att det är som ett personligt drag.
Mm. Att det är sån man är.
Ja, att det är sån man är lite. Ja. Så att man kan missta det lite för att säga, okej, personen är lite.
Mm.
Ja, den är lite mer lågmäld och nedstämd och sådär.
Mm.
Vilket gör att man kanske inte då får någon diagnos och därmed inte heller får liksom tillgång till rätt behandling. Vilket gör att det här kan dra ut väldigt mycket på tiden och skapa väldigt mycket lidande.
Ja, gud, det här känns verkligen viktigt att känna till.
Mm. Mm.
Jag visste faktiskt inte det innan
Nej. Vi
förberedde oss inför det här avsnittet just med dystemi.
Men dystemi är ju, för det är ju, jag tänkte så också när vi tog upp det här med att en lättare depression kan vara lite svårare att upptäcka. Dystemi är ju något mer långvarigt, men det kanske inte alltid märks lika mycket, utan man tänker mer att det här beror på att personen är sån.
Mm.
Men det kanske ändå får vardagen att funka någorlunda.
Mm.
Så.
Mm. Mm. Och om vi kommer in på en annan form då, så är det också ganska vanligt att man kan bli nedstämd under graviditeten eller när man precis har blivit förälder.
Mm.
Och för en del så utvecklas den här nedstämdheten sen till en depression.
Mm.
Och då brukar det också kallas för en förlossningsdepression.
Mm.
Och om det är så att man mår psykiskt dåligt när man är gravid eller när man precis har blivit förälder, då kan man ju alltid vända sig i första hand, tänker jag, till så här, antingen då om det är under graviditeten, mödravårdscentralen, eller när bebisen har kommit till barnavårdscentralen, för att kunna få stöttning och hjälp och behandling och guidning till rätt behandling. Och sen såg jag ju faktiskt här nu att Mindler, alltså mindler.se, som är en internetleverantör kan man väl säga, av psykologisk behandling. Att de skulle ha en föreläsning om just förlossningsdepression som man kunde logga in och lyssna på. Jag tror att det var 1 november och det här avsnittet kommer nog efter det. Men man kan säkert kika in där, för jag tror att det finns att man kan läsa mer om förlossningsdepression till exempel där. För det här är ju... Tror jag, nu kan jag vara ute och cykla lite här, men då får jag ta mig en liten cykeltur. Men jag tror att det är någonting som man kanske har missat ganska mycket förut. Ja. Att många har gått omkring och varit låga och inte fått rätt behandling. För det är viktigt att man får behandling även där.
Ja, men det är en ganska sårbar period som det är. Och att då också drabbas av en mer nedstämdhet och depression kan ju få väldigt... Ja, men skapa ett väldigt, väldigt stort lidande.
Mm.
Och kan vara ganska svårt att prata om. För att, som jag har förstått, att det är en period där många tänker, förväntar sig att personen i fråga
ska vara lycklig och
ska
glad.
Ska vara väldigt lycklig och glad. Och att då kan det bli väldigt stigmatiserat eller tufft att liksom lyfta att man mår dåligt.
Mm.
Så att här kan det bli, ja men, återigen, väldigt, väldigt viktigt att så här, vara inte ensam i det här. Utan vända sig till MVC eller BVC som har oftast väldigt mycket kunskap kring det här. Och det finns behandling och hjälp att få.
Ja.
Och det finns ju olika sätt att behandla depression. Som du liksom började hinta lite om tidigare, Åsa. Psykologisk behandling såklart. Och det är väl det vi framförallt vill prata om. Fysisk träning och sunda vanor är ju också något som är väldigt viktigt. Som vi också har varit inne på flertal gånger. Ja. Oavsett vad vi pratar om, så vet vi att fysisk träning påverkar vår psykiska hälsa positivt. Och det gäller även här.
Ja.
Sen finns det ju också liksom mediciner som är väldigt vanligt vid depression. Att man sätter in det. Det finns ju också elbehandling, ECT. Som också är relativt fortfarande vanligt. Framförallt gällande svåra, djupa depressioner.
Ja, och det kommer ju inte vi gå in på idag. Utan det vi kommer börja med att fördjupa oss lite i här är också det som är den främsta eller vanligaste behandlingen vid lätt till måttlig depression. Och det innebär helt enkelt, jag menar, att man får information och man får lära sig mer om vad depression är och vad man kan göra på egen hand för att börja må bättre.
Mm. Lite så här psykoedukativt som vi brukar kalla det i psykologiska termer.
Ja.
Att det, och det har man sett är en viktig del i många typer av behandling. Att få information och få vetskap om vad kan man själv göra. Och en del är ju där. Återigen, fysisk aktivitet har liksom en lugnande effekt på hjärnan och hjälper mot depression. Hur mycket man behöver röra på sig för att få effekt varierar liksom från person till person. Och också utifrån liksom hur svår depression personen i fråga har.
Ja, och man kan ju göra lite olika typer av fysisk aktivitet. Det kan ju vara att man vill gå på en liten promenix eller man vill cykla eller någon annan tycker om att simma eller man kanske gillar att gympa eller träna eller jobba i trädgården. Det finns ju massa olika former av vardagsmotion. Men det bästa är i alla fall om man kan röra på sig en stund varje dag och helst i alla fall i 30 minuter.
Just det. Ja, och som alltid så är ju sömnen också väldigt viktig för att man ska må bra. Så även vid depression att försöka att gå och lägga i samma tid varje kväll och gå upp samma tid varje morgon. Mm. Och att det är viktigt att få dagsljus för att må bra. Och också för att kunna liksom jobba upp en trötthet i kvällen. Mm. Så vistas mycket utomhus och helst mitt under dagen när det är som ljusast.
Mm.
Då skapar vi liksom goda förutsättningar för en bra sömnrutin.
Mm. Och en annan rutin som kan hjälpa till att ge struktur till dagen, det är att man försöker hålla det här med att äta på bestämda tider och att äta regelbundet. Mm. Och sen såklart att man försöker äta så varierat och hälsosamt som det går då. Men tänk inte att man kanske behöver ha för höga krav på sig själv.
Nej.
Där.
Nej, men precis. Och det gäller ju liksom också så att man har inte för höga krav på att man ska laga någon liksom gourmetmiddag, utan här handlar det om att hitta rutin, att få i sig någonting och få i sig det på bestämda tider som du sa. Så någonting som är ganska lätt att ta fram och äta som det är. Om det känns tufft och svårt och jobbigt att liksom laga mat, så tänk enkelt.
Mm.
Det kan vara liksom frukt, någon grönsak, någon färdig sallad eller så.
Mm. Så att inte göra det för komplicerat helt enkelt.
Nej.
Den hittar en så enkel väg som möjligt.
Mm.
Det är också vanligt att, det här har vi ju, var vi inne lite på, men att man kanske dricker mer alkohol.
Mm.
Man är deprimerad för att man vill minska de här känslorna av nedstämdhet och ångest. Och det kan ju kortsiktigt kanske minska. Men på lång sikt så är det faktiskt så att både ångest och depression förvärras och blir sämre när man dricker alkohol.
Ja. Det är ju väl ingen nyhet.
Nej.
Men det är ju liksom viktigt att är man då redan nedstämd och har viss ångest, så att det blir ännu värre medför ju en risk.
Mm.
Och den risken är också då att man till och med kan få då självmordstankar. Så att det är viktigt att man berättar liksom för vårdpersonal. Det är ju oftast frågor man får också.
Mm.
Hur mycket och hur ofta man dricker. Annars kan det finnas risk att liksom en behandling inte fungerar.
Mm. Så det var ju då lite om hur depression kan behandlas med sunda, med sunda vanor och att göra liksom beteendeförändringar där. Och nu kommer vi ju att komma in på den del som vi jobbar med och har jobbat mycket med, nämligen då psykologisk behandling, som vi såklart ganska ofta skulle jag säga att det kanske kombineras med fysisk aktivitet, och ibland kan det också behöva kombineras med läkemedel.
Mm. Ja, men det är ju ganska vanligt att man skriver ut fysisk aktivitet på recept när det gäller depression.
Mm. När den är mild till måttlig.
Precis, att det är en viktig behandlande del. Så.
Mm.
Och man kan ju se depression som en obalans i livet, och för att nå tillbaka till en jämvikt så är det centralt att börja göra saker i vardagen och att göra beteenden som ger liksom positiva upplevelser.
En modell som brukar användas för att förklara depression när man arbetar med en typ av psykologisk behandling som kallas beteendeaktivering är depressionsspiralen.
Mm.
Och vi kan väl försöka ge oss på att förklara den så gott det går här. Men man kan väl säga att det som först händer är kanske att man börjar känna sig nedstämd. Här kan det ju vara så att det kan ha hänt någonting som har utlöst det här, men det behöver inte vara det. Men man får en känsla av att man börjar känna sig nedstämd, som gör att man kanske börjar dra sig undan mer. Vilket i sin tur leder till att man får mindre energi, börjar känna sig mer trött. Så man kanske slutar då att göra saker som man tycker om, eller sådana saker som kanske kan få en att känna sig kompetent.
Mm.
Och det leder i sin tur till att man börjar känna sig mer nedstämd. Man kanske börjar grubbla mer, känslorna påverkas, man kan få det här att livet känns meningslöst, det kan kännas hopplöst.
Mm.
Och så börjar det liksom om, och så drar man sig undan, får mindre energi, slutar göra saker, mer av de här tankarna.
Mm.
Och ju fler varv man liksom går i den här cirkeln eller ju djupare man hamnar i den här spiralen, desto svårare depression kan man väl säga.
Ja, men precis. Det blir, liksom, det blir mer och mer. Så man får ju en väldigt stor frånvaro då till slut av det vi kallar för liksom positiv förstärkning. Liksom sådan som gör att man får en känsla av att vara glad, eller man gör saker som känns lustfyllt, eller just som det här som du var inne på, kompetent. Man känner att man klarar av saker, att man liksom kan bemästra saker, att man gör någonting meningsfullt och viktigt.
Ja.
Så att den här liksom frånvaron av positiv förstärkning leder till minskad aktivering och ökade undvikanden, vilket blir liksom ett vidmakthållande beteende som vidmakthåller depressionen.
Och många personer som är deprimerade kan ju, att man ruckar på dagliga rutiner så att man blir mindre fysiskt och socialt aktiva. Och eftersom att som du var inne på då, Sandra, att olika aktiviteter är ju det som är vanliga källor till det här med positiv förstärkning, så kan det påverka humöret, vilket gör att det blir ännu svårare att liksom sätta igång igen. Och det är ju inte så att när man är deprimerad att man inte har något beteende alls, utan så som vi var inne på tidigare, det handlar helt enkelt om att man har mer av de här passiva beteendena.
Ja, men verkligen. Och det där tänker jag, även om jag inte är deprimerad, så kan man ju ändå verkligen liksom uppleva det där. Att det kan gå ganska snabbt, att börjar man dra sig undan så kan man känna att liksom, motivationen sjunker, allt blir lite tuffare och att det blir liksom svårare och svårare att komma tillbaka.
Och aktivera sig.
Ja, och aktivera sig igen, precis. Och skulle man liksom ta ett exempel på det här, så kan man ju ta det. Tänk liksom en kvinna som är i en livssituation där hon har kanske då blivit lämnad av sin man. Vilket då gör att hon kanske slutar besöka vänner eller inte längre går ut och promenerar på samma sätt, eftersom att den här partnern inte finns där. Det kanske har varit så att man har gjort mycket av de här sakerna tillsammans. Man har haft gemensamma vänner, man har tränat och promenerat tillsammans. Och så därigenom då liksom förloras möjligheten till de här positiva fysiska och psykologiska och sociala liksom konsekvenserna som de här aktiviteterna kan ge. Så att där blir det ganska tydligt hur snabbt det kan gå.
Ja, och också där att det var tydligt vad som liksom triggade igång det här och hur snabbt man kan hamna i den där depressionsspiralen. Och när man då jobbar med den här behandlingsformen som kallas då för beteendeaktivering, så arbetar ju då personen som har depressionen och psykologen tillsammans för att liksom kartlägga och hitta det som är positivt förstärkande för just den här personen. Så att man, vad ska man säga, helt enkelt hjälps åt att hitta olika strategier för att man ska aktivera sig och engagera sig i livet igen.
Just det. Ja, och man brukar också prata om att arbeta med ett utifrån- och in-perspektiv. Alltså det vill säga, våra beteenden påverkar humör och känsloläge. Så för att bryta den här onda liksom cirkeln som du beskrev där, och den här depressionsspiralen, så behöver man utföra beteenden oavsett liksom motivation och känsloläge, vilket liksom är det här inperspektivet, eller vad man ska säga, snarare än att man ska vänta på att rätt humör ska infinna sig för att sen kunna agera. Att lite man får tänka, agera först och sen kommer känslan att förändras.
Ja, så att vårt beteende påverkar våra tankar och våra känslor. Så det vi gör på utsidan, våra beteenden, påverkar det som händer på insidan, våra tankar och våra känslor.
Precis, men det där kan vara ganska svårt. För många gånger så vill vi liksom invänta sig, men det känns inte bra, jag orkar inte, jag har ingen lust. Och nu blir ju det här någonting som många kan relatera till. Men då kan man också tänka att vid en depression så har det här ett väldigt... Ja, men det är väldigt mycket på en svårare nivå.
Ja, och jag tänker att en del kanske till och med kan bli lite provocerade här och tänka så här, men vad då bara göra? För att många som kanske har en depression har förmodligen försökt och kanske till och med har försökt länge om man har gjort det på egen hand.
Mm.
Men jag tänker att det ändå är en viktig skillnad om man är med eller om man får en behandling är att man får mer struktur kring hur man ska göra det här och att man också får stöd i själva genomförandet.
Ja, precis. Ja, så vad du gör påverkar vad du tänker och vad du känner. Och det är därför som den här typen av behandling handlar om att arbeta med vad man gör.
Ja, och jag tänker också att det här kan ju såklart kännas om man ska påbörja en sån här behandling. Att det kan kännas lite läskigt i början. Och jobbigt och såhär, åh gud, om man redan är låg. Men det är också helt naturligt att man kan ha lite motstånd där.
Men verkligen. Mm. Och en annan sak är att det är viktigt att komma igång och göra små saker. Så liksom flera små steg är bättre än ett stort.
Ja.
Och det tror jag också är viktigt, det här med att i behandling kan man få hjälp med att just bryta ner och se vad är rimligt, vad är hjälpsamt ändå att göra. Annars tänker jag att en deprimerad hjärna ofta ser bara hinder också. Att där kan man behöva hjälp att liksom...
problemlösa och komma vidare. Precis,
problemlösa. Mm. För det är ju också någonting som en deprimerad hjärna inte är så bra på, tyvärr. Mm. Det här med att fokusera, koncentrera sig, se lösningar. Nej, ofta ser man inga lösningar, man ser mest mörker.
Mm.
Så det är jätteviktigt att det är faktiskt en skillnad.
Mm.
Att få hjälp så.
Mm.
Mm.
Och en annan viktig del i den här behandlingen också när man jobbar med beteendeaktivering, då brukar man ju ofta få börja med att göra en form av kartläggning med hjälp av en stämningsdagbok, aktivitets- och stämningsdagbok.
Men precis.
Är det så de heter?
Ja, men verkligen. Ja, men det har i alla fall jag kallat det.
Jag har också.
Och där liksom gör man ju någon slags baslinje. Mätning,
ja.
Där personen får först liksom skriva upp vilka aktiviteter de har gjort under en vecka och hur de har mått medan de har gjort de här.
Precis, som en liksom registrering varje dag. Egentligen kan det ju vara lite så här timme för timme. Jag skulle också säga att om man själv har testat göra en sån här kartläggning, så en vecka är ganska tufft, det är ganska lång tid. Man kanske väljer att göra det under några dagar.
Precis.
Om man ska ha en väldigt detaljerad kartläggning i alla fall.
Ja.
Det är ganska jobbigt att hålla på och kartlägga allting man gör. Att liksom, hur känner jag, skatta liksom känsloläge under olika aktiviteter.
Mm.
Men att man ändå får några dagar som man kan utgå från. Eller vad säger du?
Ja, verkligen. Alltså där får man verkligen återigen små steg är bättre än att ta ett jättestort som man känner att det här är orealistiskt och så blir ingenting av det. Och det är ju, tänker jag, någonting som vi som psykologer i behandling måste påminna oss om.
Mm.
Och man måste hitta en nivå som känns realistisk för personen i fråga. Och då är ju 2 dagar så mycket bättre än ingenting alls.
Ja.
Och man kommer ganska långt på det.
Ja.
Man får någon typ av liksom baslinje att ändå utgå ifrån.
Mm.
Så då utifrån den här liksom kartläggningen då, den här baslinjemätningen eller vad man ska säga.
Mm.
Om man då till exempel har identifierat att personen i fråga kanske brukar titta på tv mellan klockan 18 och 19 efter jobbet och det här har visat sig då kanske försämra personens stämningsläge, så behöver man då kanske sätta upp en plan för att börja aktivera sig och hitta alternativa beteenden för den stunden. Det kan vara exempelvis kanske ringa en vän istället.
Mm.
Eller ta en liten promenad direkt efter jobbet istället för att gå hem och liksom knäppa på tvn. Ta en tupplur, läsa en bok, sticka en mössa. Och här blir det ju väldigt individuellt.
Ja.
Vad är det som en liksom individen i fråga ändå kan uppleva som en positiv förstärkning.
Mm.
Så det jag tycker är positivt kanske inte någon annan tycker är.
Nej, och här tänker jag också, här kan det ju komma det här som vi var inne på, att det kan vara sånt som får en att känna sig kompetent.
Mm.
Det kan ju vara att, jag menar, att om jag har haft svårt att betala mina räkningar, jag betalar en räkning, det får mig att känna mig kompetent.
Just det.
Eller ställa undan några kaffekoppar i diskmaskinen. Ja. Det får mig att känna mig kompetent.
Mm, precis, man har gjort något som känns nyttigt och meningsfullt.
Ja.
Så.
Men man brukar ju ofta tänka att utifrån liksom, att man försöker välja någonting som troligen skulle vara liksom positivt förstärkande för just den här personen. Och som heller inte känns för så överväldigande. Så här, gud, det kommer jag aldrig fixa att göra. Och det kan ju se ut, till exempel skulle man kunna tänka att man, ja, men man helt enkelt schemalägger vad man ska göra. Så man kanske schemalägger att ja, men jag ska ringa en vän 2 kvällar.
Mm.
Jag ska ta mig ut på en promenad en dag.
Mm.
Och jag ska kolla upp ett recept en dag. Istället för att jag tittar på tv den här tiden.
Just det.
Så att mellan 18 och 19 så gör jag de här aktiviteterna istället.
Precis, och så registrerar man det då.
Ja.
Istället. Mm. Och ett annat bra tips när man arbetar med en aktivitetsplan är att bryta ner aktiviteterna i små delar. Så att de blir lättare att komma igång med och man får en liksom känsla av att ha lyckats.
Mm.
Så att skulle man skulle ju kunna faktiskt liksom bryta ner det ytterligare. Så att istället för att liksom, ja, jag vet inte, jag kan minnas tillbaka på vissa perioder när man själv har sagt upp eller satt upp ganska höga mål för en sån timme till exempel. Så här, ja, men vik tvätten.
Mm.
Och det kan vara upplevas väldigt överväldigande för den personen i fråga. Och då får man ju säga, okej, men vad kan vara ett litet steg?
Mm.
Vik en tröja.
Ja.
Det kan liksom vara den första.
Mm.
Och det kan räcka och det kanske tar 30 sekunder.
Ja.
Men det är ändå liksom en aktivitetsförändring och det kan ändå ge en positiv förstärkning i det du sa, att man känner sig kompetent.
Ja.
Man har ändå gjort det
och,
som kan faktiskt göra en skillnad i stämningsläget.
Ja, och som också tänker jag kan göra det lättare nästa gång om man kanske då säger vik en tröja eller vik 2 tröjor och
precis.
Så kommer man igång så. En annan bra sak att tänka på är att man försöker vara så konkret som möjligt när det gäller tid, dag, själva formatet och frekvensen och själva då omfattningen av den här aktiviteten. Och här kan det ju vara att jag ska betala 2 av mina 7 räkningar på torsdag klockan 16.30.
Mm.
Då blir det väldigt specifikt och konkret
vad
jag ska göra.
Det är tydligt.
Mm.
Och det är också bra att liksom försöka utforma beteendet så att det är genomförbart oavsett omständigheter, så att det inte blir så att det här beror på om det är fint väder eller inte, om det är om jag mår bra eller inte, för det är just det man inte ska hamna i, utan till exempel om man ska så här, till exempel gå in och titta på Arbetsförmedlingens hemsida som alltså ett steg snarare än att hitta ett jobb att söka, för det kanske man faktiskt inte har riktigt kontroll över. Eller fråga en vän om han vill fika snarare än att gå och fika med en vän.
Mm.
För då är man också så här, men då är man beroende av att omständigheterna ska klaffa.
Att vännen ska kunna gå och fika just då. Men precis. Här kan man ju ändå om det är att fråga en vän. Då har jag gjort beteendet och inte beroende av vännen.
Och så då ökar ju sannolikheten att vi lyckas
att
liksom genomföra själva beteendeförändringen. Man ska säga.
Ja, så man kan väl säga att ja, men i stora drag så är det så här man jobbar med beteendeaktivering.
Mm.
Men ibland kan det ju vara så att man behöver arbeta ja, men med lite andra verktyg samtidigt.
Mm.
Exempelvis är det ju ja, men ganska vanligt som vi var inne på också att många som är deprimerade kan, ja, men man kan hamna liksom i grubblande tankar.
Mm.
Hamna i grubbel.
Precis.
Och då kan man behöva ha lite olika knep och verktyg, strategier att ta till och använda sig av.
Precis. Och där kan det ju bli lite mer kanske åt det kognitiva hållet. Om man tänker på K1 i KBT. Men att man kanske också får ifrågasätta lite. Så här, hur hjälpsamt är det här? Och det kan man kanske behöva bolla med någon annan också.
Mm.
Om man går i behandling. Att man gör det tillsammans med sin psykolog. Eller om man har någon vän att diskutera med. Sådär. Som kan man få lite ett annat perspektiv på det. Verkar mitt grubblande vara hjälpsamt? Kommer jag till någon problemlösning här? Eller blir det liksom bara rundgång?
Ja, och grubbel kan ju också ibland ses. Men ibland kan ju grubbel vara en form av undvikande.
Mm.
Alltså att det hindrar en från att ja, men vara engagerad i andra aktiviteter.
Mm.
Att man hamnar i det här grubblandet istället och gör det för att ja, men att det kan kännas jobbigt att engagera sig i aktiviteter som kanske skulle kunna ge den här positiva förstärkningen ger den här känslan av att man känner lust eller glädje eller kompetens. För man behöver inte alltid känna lust och glädje, tänker jag är viktigt att påminna sig om.
Ja, och ett tips här kan ju vara då att använda sig av det som kallas för 2-minutersregeln. Vilket innebär att om man inte har kommit framåt i problemlösning efter 2 minuters funderande så kan man se det som ohjälpsamt grubblande.
Ja.
Det är ganska så här konkret.
Verkligen.
Åh, den hade man behövt använda ibland.
Ja, när man själv hamnar i grubblet. Ja, ja den får vi, jag har inte testat den men nej, kanske jag ska göra och se. Utvärdera lite. Det kan ju vara så att man ibland vill utföra aktiviteter men inte riktigt vet hur man ska gå tillväga. Ett exempel kan ju vara att man upplever att man blir överröst av arbete.
Mm.
Eller med arbete från sin chef.
Just det.
Vilket faktiskt kan då öka på den här depressionen. Att man har också generellt svårt att hävda sig och säga nej. Och då kan man ju behöva träna på det.
Mm. Och vi har ju faktiskt ett helt avsnitt
ja.
Där vi pratar om just sund självhävdelse.
Ja, avsnitt 8 tror jag att det är.
Ja, och då pratar vi just om det här att sätta gränser
ja.
Och hur svårt det kan vara. Mm. Men också tips på hur man kan bli bättre på det.
Ja.
Jätteviktigt, som vi tror att många behöver träna på.
Mm. Inklusive en själv.
Ja, verkligen. Och alla som drabbas av en depression behöver faktiskt inte vara passiva. Även en person med hög aktivitetsnivå kan känna sig deprimerad. Och i de fallen ser ju då liksom det här med beteendeaktiveringen lite annorlunda ut. Då kan det ju snarare handla om att minska vissa beteenden som inte är positivt förstärkande. För att skapa mer utrymme för aktiviteter som är det. För oftast när man pratar beteendeaktivering så tänker man att man ska öka på. Man ska lägga till massa beteenden och sådär.
Mm.
Men ibland kan det också vara att man behöver ta bort och minska ner.
Mm.
Så.
Mm. För att vara aktiv kan ju också vara ett undvikande av exempelvis jobbiga känslor eller andra aktiviteter som skulle behöva göras. Så återigen, man kan ju egentligen aldrig säga att ett beteende är rätt eller fel i sig, utan man behöver ha det här funktionella perspektivet.
Just det.
Att förstå konsekvenserna av beteendet.
Mm.
Och då är det ju bra att använda den här ABC-träningen som då hjälper oss att förstå varför vi beter oss som vi gör och att vi också blir uppmärksam på och förstår vilka de här kort- och långsiktiga konsekvenserna är.
Mm. Mm. Och ABC-träning pratar vi ju mycket om i avsnitt 15.
Ja.
Oj, en litet woff på den.
Ja, som förstärker det här. De tyckte det var ett jättebra avsnitt.
Precis. Där vi pratar om hälsoformen. Och framförallt under andra halvan av avsnittet.
Pratar vi ABC-träning.
Ja, precis. Så att idag har vi liksom fått in lite tips på lite olika av våra tidigare avsnitt.
Ja.
Och så är det ju, många saker går ju ihop.
Ja.
Alltså det är så att absolut.
Mm. Så vi tipsar vidare lite.
Mm.
Så vi inte upprepar oss allt för mycket i våra avsnitt.
Precis. Ibland räcker inte liksom förändrade levnadsvanor och psykologisk behandling som behandlingsmetod vid depression. Utan då kan man ju också behöva komplettera med läkemedel för att övrig behandling ska ha effekt.
Ja, och det finns ju flera olika typer av antidepressiva läkemedel.
Mm.
Och om man då äter medicin så är det ju viktigt att man har en regelbunden kontakt med sin läkare så att man tillsammans kan utvärdera att medicinen funkar för att se om den hjälper eller om det behöver förändras. Och på samma sätt tänker jag om man funderar om man kanske skulle behöva medicin så kan man ju ta upp det. Antingen om man har kontakt med en psykolog som kan hänvisa en vidare till en läkare eller ta upp det med till exempel sin husläkare så kan de hjälpa en.
Ja, men precis. Det finns ju en rad olika som du var inne på.
Ja.
Och där kan man behöva ha lite tålamod.
Ja.
Så att det ska väl också så här, vänta inte för länge med att ändå ta upp den frågan.
Mm.
Det kan ta ett tag innan antidepressiv medicinering når sin fulla effekt.
Ja.
Så.
Ja.
Mm.
Men om vi då börjar avrunda lite kanske idag. Och sammanfatta oss. Så det vi vill, det man, jag tänker att det vi vill kanske trycka lite extra på är ju att depression är ett allvarligt tillstånd och att det är en allvarlig sjukdom.
Mm.
Och att det är viktigt om ja, men du som lyssnar eller om någon i din närhet upplever den här typen av symptom som vi har pratat om idag.
Mm.
Att man tar det på allvar, för depression går att behandla.
Mm.
Och att desto snabbare det kan behandlas, desto bättre är det.
Mm. Och viktigt att komma ihåg att det kan vara väldigt svårt att på egen hand bryta det här depressiva liksom beteendemönstret. Att man kan behöva hjälp med det här. Och då finns det olika ställen att vända sig till. Såklart vända sig till sin vårdcentral. Eller också till då, som du var inne på, Mindler, som är liksom en leverantör av psykologiska, ja, men psykologisk behandling. Så.
Ja, jag vill bara säga, vi är ju inte sponsrade av dem eller så.
Nej, utan... nej men verkligen inte. Utan vi vet att man kan komma fram där.
Ja, och få hjälp. Och sen finns det ju andra också såklart. Alltså, det finns de fysiska vårdcentralerna men också olika digitala vårdcentraler.
Ja. Ja,
vi kanske ska säga, som man inte tycker att vi alltid bara slänger oss med att så här, vänd dig till vårdcentralen. Men det är ju första steget att få hjälp. Och att många vårdcentraler har ju duktiga psykologer.
Men verkligen. Som kan utföra just det som vi har pratat om, det här med beteendeaktivering.
Ja.
Och vara ett bra hjälp och stöd i det. Att komma igång med mer positivt förstärkande beteenden.
Ja. Ja. Ja, så att det var det vi hade idag.
Ja.
Och vi avslutar väl med att säga att vi också finns på Instagram och Facebook. Där heter vi såklart Psykologsnack.
Mm.
Så följ oss gärna där. Vi försöker ju att lägga ut lite olika tips och psykologiska träningstips och annat där som ni inte vill missa.
Mm. Och sist men inte minst så vill vi ju säga tack till Jenny Segerheim som har hjälpt oss med ljud och klippning.
Ja, och ett tack till Ulf Solulf Svedlund som har lånat ut låten Pianot till podden. Tack till er!
Tack så mycket!
Och hej då!
Hej då!
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.